Det är så att vi ska fortsätta egentligen där vi slutade förra söndagen. Vi läste Lukas evangelium och tänkte jag skulle fortsätta att tala utifrån skriften och utlägga texterna här i kronologisk ordning. Och det jag har upplevt här den sista tiden, det är betydelsen av att hålla fokus på det eviga. På det som vi inte kan ta på med våra händer, det som inte vi kan alltid känna. Men det som ändå finns där, det som kallar på oss, det som lockar oss, det som ständigt påminner oss om att evigheten är en verklighet. Och du kan öppna din bibel till Lukas 15. Det kapitlet har ju kallats också evangeliet i evangelierna. För i Lukas 15 så finns egentligen allt som evangeliet innehåller. I ett komprimerat, ska vi säga, förpackning. Och här började Jesus tala om olika liknelser. Han tar tre stycken på raden. Och det faktum är att han predikar ju till fariseerna. Han hoppas du kan ta till dig i alla fall. Fast han skriver här till och talar till fariseerna. Det står så här i vers 1 att alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Och bara det är ju väldigt underbart. Att människor som levde i synd var långt borta ifrån Jesus sökte sig till honom. Men fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Och jag önskar ibland att du och jag skulle ha mer av det här ryktet omkring oss. Att vi skulle kunna verkligen äta mer med syndare som Jesus. Bygga broar på ett helt nytt sätt. För det här är någonting av det mest centrala i allt som evigheten handlar om. Att redan här och nu på jorden kunna bygga en bro som leder människor ända in. Och det är det som hela fokuset handlar om. Och när han då blev anklagad för att umgås med syndare så gav han dem en liknelse. Och då säger han så här: om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte det 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och här ser vi nu framför oss en grupp med 100 personer som alla är rättfärdiga, de har upplevt Kristus. Men ett får glider iväg. Ett får går sin egen väg någon annanstans. Och då säger Jesus så här. Att hur viktigt det är då i hans ögon att söka upp det här fåret. Att till och med sätta kanske dessa 99 i öknen och lämna dem lite vind för våg. För att om möjligt få tag i det här ena fåret som har hamnat på glid. Och när han hittar det så blir han glad och lägger det över axlarna. Och det här är mer än bara en söndagsskolbild. Det här är en inställning hos Jesus. Hur han inte bara går bakom och buffar det här fåret och säger att far nu tillbaks till därifrån du kom. Vänd nu tillbaka. Utan han tar det på axlarna och han bär det. Och det här är också en bild att människor som är förlorade ska bäras. Det är en större prestation än att bara binda ett rep runt nacken och dra människor in i den rätta follan. Det är ett större engagemang hos Jesus än att bara fösa det här förlorade in. Utan han verkligen bär det. Och jag vill understryka det här i Jesu undervisning. Hur viktigt det är att du så pass mycket tar dig an människor som är förlorade, som har gått vilse, som själv har valt att gå bort, så att vi bär. Det är en aktiv handling, det är en prestation, det är en bedrift. Och det visar om mycket omsorg och kärlek. Sen ordnas det fest och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. En 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Och här talar jag om fariseerna och syndarna. Så att Jesus sätter alltid fokus på syndaren. De som ännu inte har mött Jesus till frälsning. Han fortsätter ytterligare här. Och talar om det förlorade myntet. Och då fanns det en kvinna som hade 10 silvermynt och tappade bort ett av dem. Så sedan tänder hon då inte en lampa. Och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det försvunna myntet. Och när hon har hittat det så samlar hon väninnor och grannar och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. Och här var det då kvinnan som hade tappat. Här har inte myntet gått bort av sig själv som fåret, utan hon miste någonting. Och man kan tänka så här att om du skulle tappa, vi säger att du har 10 diamanter i din vigselring. Vi karlar har ju inte. Vi har en vigselring som man kan byta däcken på bilen med och göra det mesta med. Men ni kvinnor som har lite mer avancerade vigselringar, jag kan säga, skulle ni tappa en diamant och ni vet ungefär var ni har tappat den, ni skulle gå på knäna i veckotal för att om möjligt hitta den här juvelen. Och då är den ju kär för er, för att den är er vigselring, den är kopplad till någonting. Men det här är någonting av också Guds hjärta för det förlorade. Och om du och jag skulle mista en väldigt nära anhörig till oss. Det finns ju föräldrar som mister sina barn. Tycker vi läser ju dagligen om sådana här tragiska saker. Hur unga människor omkommer i trafikolyckor. Hur föräldrar tar farväl av sina barn oplanerat. Det är en sån djup, djup smärta i detta. Att mista en familjemedlem plötsligt. Och utan att man ens var förberedd. Då ska ni veta hur Gud tänker när han ser ner på sin skapelse. När han ser ner på varje människa som han har skapat så dyrbart. Hur hans hjärta fullständigt brister över varje människa som väljer att gå sin väg. Eller som tappas bort i en gemenskap. Eller som aldrig får möjlighet att ens vara med i en kristen gemenskap. Som aldrig ens får chansen att höra att det finns frälsning och upprättelse. Jag kan säga att det här är någonting av kärnan i allt vad evangeliet handlar om. Att Guds hjärta så blöder för en mänsklighet som har vänt honom ryggen. Och han fortsätter och talar om den förlorade sonen. Eller om den gode fadern, så kan det nog heta. Eller om de förlorade sönerna. Och säger att det fanns i ett hem 2 pojkar. Båda jobbar på gården. Den yngste sa till fadern: ge mig en del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Så att båda pojkarna fick ut arvet på ett ögonblick. Inte kan man ju bara skifta åt den ena. Utan båda fick sitt arv. Den ene valde att gå sin väg långt bort till fjärran land. Och han sålde allt han ägde på ett ögonblick. Och sen så kom det en dubbel katastrof i hans liv. Först så slösade han bort allt. Och dessutom kom det en hungersnöd. Och jag kan säga att vissa saker i ditt och mitt liv så rår vi på. Andra saker så rår vi inte på. Den här killen, han var en slösaktig person, så han kunde inte förvalta sina pengar. Så han blev ruinerad, gjorde dåliga affärer. Men den andra saken som hände, det kunde han inte rå på. Och det var hungersnöden. Det drabbade alla i hela landet. Och det blev lamma och det blev depression. Hans resurser var slut. Han hade ingen buffert. Så att som jude så hamnade han i den sämsta av de sämsta positionerna. Han hamnade och söka arbete och vakta svin. Och vi vet hur en jude och svin går ihop. Judarna äter inte svin. Det är orena djur i den kulturen. Och där satt han ensam ute bland svinen. Och önskade att han skulle ens kunna äta sig mätt med det som svinen åt. Jag säger, det är den djupaste förnedringen människa kan hamna i. Inte bara självsvållat, eller vad heter det, självförvållat. Utan också omständigheterna ledde honom till det här. Det blev hungersnöd. Och många människor idag är också mycket utsatta på grund av att det är ekonomiska nedtider. Arbetslösheten stiger, hörde vi här på nyheterna igår. Kan stiga upp till 11% här inom det här närmaste halvåret. Men det är också det att många förvaltar ju det man har på ett väldigt dåligt sätt. Man lägger pengarna på helt onödiga saker. Man spelar bort pengar, man satsar och spelar på absolut fel häst. Och det går galet. Och så också här. Men i den mörkaste stund så kommer han till besinning och börjar tänka på faders hus. Han visste ju ändå att han hade det bra där hemma. Och pappa och pappas omsorg, och ser han säkert för sig själv. Hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Tänk det, han upplevde det, att han var inte ens värd att kallas son. Och den känslan av förkastelse, av att vara fullständigt förskjuten, det är inte bara den här pojken som upplever det idag. Det är så många människor som har blivit bortlagade hemifrån. Föräldrarna har sagt, nu får du ta hand om dig själv. Stick. Förtroende i relationerna har brustit. Men den här pojken gör allt. Han satsar allt på ett kort och han vänder tillbaka. Och vi vet av berättelsen att pappa står där. Han hade stått där varenda dag. Pappa hade sörjt sin son. Han hade i förtvivlan fått ta farväl av denna egen sinniga son som ville gå sin egen väg. Och han ser honom på långt håll. Och det är en stark bild på faderns kärlek till dig och mig. Det är en stark bild hur Gud fadern sträcker sig hela tiden ut mot människor som inte är i faders huset. Det är en bild av en god pappa, av en god Gud som vill ha kontakt med varje människa. En sån ljuvlig bild. Jag kan säga att när jag läser den här berättelsen så är det svårt att kunna ens hitta på en liknande berättelse som ska ha så mycket djup och så mycket substans och så mycket budskap i sig. Jag brukar berätta berättelser för mina barn på kvällarna som jag hittar på helt själv. Jag tycker det är nog svårt. Det är svårt att få in några poänger. Men här, den här berättelsen är stark. Och pappa fick syn på honom. I vers 20 här står det. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom. Omfamnade och kysste honom. Och jag kan säga att den här pojken hade nog inte tvättat sig. Han kom direkt från svinen. Han kom direkt från eländet, misären. Ni kan tänka er vad han luktade och hur han såg ut. Men pappan, han tänker inte på det här. Utan han såg den här individen. Han såg inte hans yttre, han såg inte slarvorna, smutsen. Utan han såg den här pojkens inställning och hjärta att vända om. Och det här är väldigt viktigt. För att det är ingen skillnad hur ditt liv är. I vilken situation du är just nu. Gud ser ditt hjärta. Han ser rakt in i ditt innersta om du längtar efter honom. Och jag kan säga att han längtar efter dem som du umgås med också. Han längtar kolossalt mycket efter att få nå fram till människors hjärtan som du träffar dagligen. Som är långt borta från Gud. Och jag har bett att Gud ska åtminstone någon gång få titta ut genom mina ögon. Till dem som jag möter. Är det inte allvarligt det? Att vi ändå dagligen så ofta är i kontakt och samtalar med människor som inte har det på klart med Jesus inför sin evighet. Det här är ju Det här är liksom elden som brinner i evangelium. Just detta att det finns ju en evighet. Det finns ett fadershus. Det finns en misär och det finns en godhet. Och det här måste förenas. Det här måste få hitta varandra. Och du är kallad att bygga bron. Så att törsten hittar till källan. Och ni kan berättelsen. Hur det blir fest. Och han fick dräkten. Ny dräkt. Som innebär en helt ny klädnad. Precis som när man kommer till Kristus. Han fick ringen på sitt finger. Ringen betydde på den här tiden sigillet. Man hade bomärket i ringen. Man kunde lägga sitt namn under alla offentliga handlingar. Fullständig värdighet på nytt som son i familjen. Han fick tillbaka värdigheten, skor på sina fötter. Och man slaktade gödkalven och så hade man fest. Och det är samma poäng som alla andra berättelser. Jesus säger, det blir större glädje i himlen över en enda syndare som kommer. Än över 99 rättfärdiga som ingen bättring behöver. Det är alltid fest när människor kommer till Jesus. Så vill du glädja himlen, jobba med de förlorade. Nå ut till de förlorade. Det är alltid fest. Den förlorade sonen som bodde där hemma skulle vi också kunna tala om. Han är värd en hel predikan i sig. Jag ska inte ägna mycket tanke åt honom idag. Men jag vill bara säga till oss här som har levt med Jesus ett längre tag. Vi ska inte bli såna här. Det är en stor risk. De har levt med Gud en längre tid att man blir som den hemmavarande sonen. Man sliter. Man har allt man behöver. Man har fått ut sitt arv redan nu. Man har tillgång till himlens alla skatter. Men man unnar sig aldrig någonting. Utan man är den här idoga tjänaren och tjänarinnan. Som gör så mycket i det tysta. Men som aldrig unnar sig någonting av himmelrikets skatter. Och på något sätt, hans oförmåga att glädja sig. Så bekymrar mig. Kolossalt mycket. När hans egen son kommer hem så säger han till sin pappa, här har jag tjänat dig alla dessa år. Men när denne din son kommer hem, han säger inte min bror utan säger din son. Han var så distanserad på relationsplanet till andra människor. Han bara levde i sin egen karriär. Om då karriären var att ta hand om gården. Han bara tänkte på jobbet. Bara jobbet. Jobb, jobb, jobb. Hans egen familj betydde inte speciellt mycket. Jag kan säga, man kan också så här fullständigt tappa kontakten till sin egen familj i den här tiden. På grund av jobb och karriär. Strävan efter det ena och det andra. Hamna inte i den fällan, kära vän. Jag vill bara låta Bibeln tala för sig själv. Att håll kontakt med dina nära och kära. Dina syskon, dina föräldrar, dina barn, din andliga familj, dina andliga föräldrar, också dina andliga bröder och systrar. Kom ihåg det som Jesus understryker här. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Vi ska gå vidare. Vi ska gå igenom kapitel 16 också. Och det är kanske där jag upplever idag att tyngdpunkten ska ligga. Det finns inte så mycket tid. Men vi ska ta liknelsen av den ohederlige förvaltaren. Det var en rik man som hade en förmögenhet och en förvaltare. Och den här förvaltaren beskylldes att förskingra pengar. Och det är ju ett vanligt problem idag. Att man förskingrar pengar. Det här skulle våra politiker borde läsa. Och det är samma sak här. Mediedrevet gick. Och allting kom upp i ljuset. Och den här förvaltaren hamnade i ett val. Att hur gör jag? Jag blir avskedad för jag har misskött min uppgift. Och han fortsätter, om ni läser berättelsen, så fortsätter han som han hade börjat. Han hade försvinna pengar och blev ärtappad. Och efter det här, för att städa upp för sig, så fortsatte han att svinna pengar. Och han gick till de som var i skuld till sin herre och sa, hur mycket är du skyldig? 1 000 euro. Så sa han, ja, vi skriver 800, här har du. Och så blev de glada och fordringsägarna fick in pengar. Men det var ändå en ohederlig gärning han gjorde. Och Jesus lyfter upp det här och ibland funderar jag, att varför talar Jesus om det här? Vad är liksom poängen? Och då säger Jesus så här. I vers 9 så kommer vissa poänger. Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Jag vill säga så här, jag tolkar det så här, att använd er av pengar för att skaffa er vänner för evigheten. Pengar i sig är aldrig någonting ont, det ska ni veta. Det som är problemet är att börja leva för pengar eller att börja tjäna mammon. Men använd din affärsrörelse, använd ditt jobb för att skaffa dig vänner bland de ohederliga. För att om möjligt kunna föra dem en dag till himlen. Jesus är inte emot det här, försvinn inte från den här världen. Låt inte den här världen liksom bara betyda inget för er. Utan stanna kvar på din post där du är. Låt din affärsrörelse, dina pengar, allt det här du har. Låt det betjäna dig på ett sånt sätt så att du får kontakter och möjligheter att föra in helt andra värderingar in i den världen. Nu är det här en väldigt fri tolkning. Men det som Jesus fortsätter med här och undervisar. Alltså, den som är trogen i smått är trogen också i stort. Den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och där är poängen. Om inte du ens kan sköta din egen ekonomi, hur i all sin dag ska du kunna ta hand om det som är evigt? Det som har verkligt värde. Utmaningen här är ju för oss att sköta åtminstone det som hör till ditt liv på ett bra sätt. Så kan Gud också anförtro dig om sånt som har verkligt värde. Pengar, hur du förvaltar dina pengar, hur du betalar dina räkningar, hur du relaterar till skattemyndigheter och kronofogden. Allt har betydelse, kära vän. Om inte vi är trogna i det som är det lilla som har anförtrott oss, att göra våra läxor, komma i tid till jobbet, ha en god arbetsmoral, sköta våra åligganden, det som vi har lovat, det ska vi hålla. Om inte vi ens kan ta hand om det, hur i all sin dag ska Gud kunna anförtro oss sånt som har evigt värde? Så ni, allt hänger ihop. Du kan inte separera det andliga från det jordiska. Vi behöver ha en holistisk syn på vårt liv. Det handlar om förtroende. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Och Jesus, han går an mot fariseerna med pengar. För att det står ju här i vers 14. Allt detta hörde fariseerna som älskar pengar. Och det gjorde narr av honom. Fariseerna, de älskar pengar. Jag hade inte noterat det här riktigt tidigare. För jag började läsa det här riktigt grundligt. Fariseerna älskar pengar. Jesus säger att pengarna är inte problemet. Använd dem bara att skaffa vänner. Man kan inte köpa vänner. Det är inte det. Men låt pengarna ändå betjäna dig på det sättet. Att du får kontakter. För det som har verkligt värde. Nåväl, han talar om lagen, Guds riket och lagen. Och det han understryker förstås är att evangeliet upphäver ju inte lagen. Så talar han om äktenskapsbrytare. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig en äktenskapsbrytare. Och den som gifter om sig med en frånskild kvinna en äktenskapsbrytare. Och vad det här har mitt i allt att göra mitt i texten här, det är också ganska svårt att förstå. Men Jesus vill understryka att morallagarna är gällande även nu. Det här är ingenting som evangeliet om nåd och kärlek upphäver. Men sen kommer den sista delen här. Och den vill jag att vi ska se på lite mer grundligt. Jag hoppas ni orkar några minuter till. Och det är liknelsen om den rike mannen och Lazarus. Och det här är en berättelse som du kanske känner igen, som du kanske har studerat själv. Eller så är den helt ny för dig. Men det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans varje dag. Och det är den rike mannen, och så finns Lazarus med här. Det var en tiggare som hette Lazarus som låg vid hans port, vid den rike mannens port, full av sår och önskade att han fick äta sig mätt med resterna från den rike mannens bord. Vi har en rik och egocentrisk, självisk man. Och så har vi en tiggare som är urfattig, som ligger full av sår utanför porten. Sannolikt i mycket dåligt skick. Och ordet Lazarus betyder faktiskt Gud har hjälpt. Så det kan ju hända att Gud hade verkligen hjälpt honom fram tills den här dagen. Det står att hundarna kom till och med och slickade hans sår. Och vilken uppgift dessa hundar hade i hans liv, det vet man inte. Antingen slickade hundarna rent såren, eller så var de där och gottade sig i hans sår. Ni ser framför er bilden, mycket stor misär. En tiggare, fattig, hungrig, full av sår. Inga läkare, ingenting. Och den rike mannen kör in genom porten med sin kärra varje dag. Tittar och sneglar ner på den här mannen. Det är de här två karaktärerna som beskrivs här. Nåväl, båda dog. Tiggaren dog, och för honom var det en befrielse att få dö. Han blev kvitt sin plåga, sitt elände. Troligen en liten begravning. Kanske ingen ens kom på hans begravning. Knappast. Men då står det här. Att han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Nåväl, han dog ensam, men han fick ängla eskort till platsen bredvid Abraham. Och den rike mannen dog, också han, och begravdes. Och jag kan tänka mig att det var mycket pompa och ståt kring hans begravning. Vännerna tog farväl, fint klädda. Det var en värdighet kring ceremonin. Till det yttre trodde alla att han kanske hade det bra efteråt. Fin begravning, men efter att begravningen var slut så fortsatte också hans liv. I dödsriket, där han pinades. Och det som jag på något sätt tas av den här berättelsen. För att det står som överskrift att det här var en liknelse. Men egentligen framkommer det inte i texten att det här skulle vara en liknelse av Jesus. Det står bara i rubriken. Det här kan lika bra vara en beskrivning av hur livet efter döden ter sig. Så att det är fel att tolka det här bara som en liknelse. Som ett bildspråk. Man utgår ifrån att Jesus här beskrev enligt judiskt maner hur livet efter döden ter sig. Han talar inte om himmel och helvete. Han talar om Abrahams sköte och dödsriket. En uppbevaringsplats som judarna omfattade. Livet efter döden. Och den rike mannen, Han ser, där han är i sin pina i dödsriket, så ser han tiggaren sitta vid Abrahams sida. Så att efter döden så är det möjligt att till och med se varandra. Det finns ett igenkännande efter livets slut. Och deras konversation börjar. Han ropar, den rike mannen ropar: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Märk väl, han fortfarande så ska han ha Lazarus, sin egen, om vi säger så, tiggare, att komma och betjäna honom. Han hade inte blivit särdeles ödmjuk fast han var i den här situationen. Han var lika självisk, lika självupptagen, lika inställd på jag och han ska komma hit och jag ska bli betjänad. Han hade väl en viss vördnad när han talade till Abraham. Men Abraham svarade: kom ihåg mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Ja, vad ska man säga om det här? Nu talar vi om allvarliga saker. Livet efter döden. Döden är inte slutet på någonting. Kom ihåg det. Vi får aldrig i vår västerländska rationella världsbild tro att döden är slutet på någonting. För när en människa läggs ner i graven så är det inte slutet för den människan. Och det vill jag att vi ska påminnas om och om igen. Det hoppas jag den helige ande talar in i ditt hjärta. Att det är inte 2,5 meter under och slut. Utan det finns ett minne. Det finns en konversation. Det finns ett igenkännande efter döden. Och det här är verkligheterna. Det är de andliga realiteterna. Vi får aldrig bli så fokuserade över materiella saker. Pengar, räkningar, inte ens relationer här. Så att vi glömmer det, att allt kommer att fortgå där, bortom döden, bortom graven. Den rike mannen fick ut allt sitt här på jorden. Han levde i överflöd, medan Lazarus hade ett fruktansvärt lidande. Men Lazarus var uppenbarligen en rättfärdig man, så han kom till Abrahams sida. Som en plats i judiskt, om vi säger, beskrivning på himlen. Vers 27 här. Eller vi tar 26 först. Dessutom gapade en klyfta mellan oss och er. För att det som vill ta sig över från oss till er, eller från er till oss, inte ska kunna göra det. Så att det går inte att byta plats. Det går inte att byta destination. Efter döden. Det är definitivt. Och sen fortsätter Jesus i sin berättelse. Beskrivning. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att de inte också kommer hit till detta plågornas ställe. Det här var den enda lilla omsorg han visade någon. Han var självisk, men här fanns i alla fall en liten omsorg om någon annan. Varna åtminstone. Låt någon, han ville helst att någon skulle komma från den här, från evigheten, och predika för hans familj. Och det här är typiskt judiskt, man ville se tecken, man ville höra under. Låt någon tas från den här eviga världen och komma in här och börja predika. Och så säger Abraham att ni har profeterna och ni har skrifterna. Det räcker. Jesus avfärdar direkt det här tjafset om att begära tecken. Gud har redan talat genom sin son. Gud har talat genom skrifterna. Skrifterna finns för alla människor. Hur vi förhåller oss till bibelordet, hur vi förhåller oss till evangeliet, det är sen upp till var och en. Det kommer inte att komma något tecken, inte ens i vår tid. Jag tror inte att Gud kommer att börja sända änglar och predika, utan det är du och jag som ska predika. Det är vi som ska varna, det är vi som ska upplysa, det är vi som ska förkunna, nödga, värna, vädja, älska, betjäna allt som står i vår makt för att om möjligt någon ska bli räddad. Det är ditt och mitt uppdrag, och det här är församlingens kärnfunktion. Att ständigt vara mån om den eviga verkligheten. Jag kan säga att när en människa går bort, som man vet att levde med Jesus, det är ju ingen sorg. Det är ju en fantastisk sak egentligen att kunna ta farväl när det är en rättfärdig människa som har flyttat. För vi vet att det blir bättre. Men visst är det en smärta när man eventuellt vet att det kanske inte var så bra ställt. Och det är inte farligt att gråta lite för det heller. Det är inte farligt att det plågar oss lite mer än det gör. Det är bara hälsosamt att bli påmind om det andliga livets verklighet. Den rike mannen, han fick ut sitt medan han levde. Medan Lazarus, han tillbringade sin evighet med Gud. Klyftan gapade mellan dessa två. Det fanns möjlighet uppenbarligen att kommunicera, men ingen kunde transporteras. Och det Jesus slutar allting med, och som jag också ska sluta med idag och avsluta med, det att han säger här i kapitel 17, det är oundvikligt att förförelser ska komma. Men ve dem genom vilka det kommer. Det vore bättre för honom att sänkas i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en av dessa små. Ta er i akt. Och som vi vet så hänger alla texter ihop. Och Jesus säger att det här är det som varenda en ska verkligen vara på sin vakt med. Förled aldrig en människa. Släta aldrig över den andliga verkligheten. För det här är en realitet. Det är det Jesus säger. Förled inga människor. Det är inte bara barnen han talar om, utan han talar om varje människa av Gud skapad. Varje individ som har ett unikt värde. Om en broder gör orätt, tillrättavisa honom. Om han ångrar sig, förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig 20 gånger om dagen. 20 gånger kommer tillbaka och säger, jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Jag kan säga att låt nåden finnas. Låt det bara flöda. Låt evangeliet tillrättavisningar. Låt värna om människor. Värna om dem som är nära dig. Vädja om deras frälsning. Be för deras frälsning. Investera i där mått och mal inte förstör. Lägg ner din energi på det som bär frukt för evigheten. Du kan bli hur rik som helst här på jorden. Du kan vara framgångsrik till max. Men jag kan säga dig, en dag när du står öga mot öga med Jesus Kristus, med Gud Fadern, så kommer du ändå att vara... Allt det här yttre kommer att blekna. Det är dessa verkligheter, dessa förlorade söner, dessa borttappade guldmynt, dessa bortsprungna får. Det är det som du kommer att vara glad över. Det är det du har gjort för dessa mina minsta, som Jesus säger. Det är det du kommer att vara tacksam för, att du uppoffrar dig lite extra för att om möjligt vinna någon. Som Paulus sa, jag är beredd att bli en jude för judarna, en grek för grekerna. Jag är beredd att gå hur långt som helst för att det om möjligt ska kunna rädda någon enda själ. Låt Kristi ord från Lukas tala till er, kära församling. Jag har själv blivit väldigt berörd av den här undervisningen som Jesus talar om här. Och tappa aldrig ditt fokus. på det som är viktigt. Det finns många röster som talar till oss i den här tiden, som vill försöka på något sätt ta bort fokus och dämpa den här viljan och längtan att vinna människor för Kristus. Nu ska vi be.